Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det vi har som inte random så här, byggarbetare eller vilken annan yrkesgrupp som helst som slipper bli behandlade så här, det vi har som inte de har är också att vi har egna plattformar. Och det är det som provocerar mig så mycket att företagen konsekvent jobbar med den här strategin. För att de är inte ens rädda för att vi ska använda det som ligger i våra egna händer mot dem för hur de beter sig. För att de vet att majoriteten av de här fattar inte hur sjukt det här förslaget faktiskt är.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 122 av We Are Influencers. Amelia Stapelfeldt är tillbaka i We Are Influencers. Den senaste tiden har hon blivit främst känd för att vara en begriplig röst när det kommer till rapporteringen av kriget i Ukraina. Tyvärr så spelade vi in den här podden långt innan kriget bröt ut och hon började med den här typen av rapportering, så därför kommer vi tyvärr inte att prata om det i det här avsnittet. För dig som inte vet vem Amelia är, så startade hennes influencerkarriär efter att hon hade varit med i Big Brother. Men redan innan det så hade hon jobbat inom branschen både för Isabella Löwengrip och på Splay One som är ett YouTube-nätverk. I det här avsnittet så pratar vi dels om hur hon sen det senaste avsnittet hon var med har format sitt influencerskap, om hur viktigt det är att prata om politik på ett sätt så att alla förstår och om företag som tycker att det är helt okej att erbjuda skambud till influencers. Du hör ju, det här kommer att bli ett matigt avsnitt. Så här kommer min intervju med Amelia Stapelfeldt.
Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläderna jag får som gäller då? Är det något mer jag bör tänka på? Känner du igen dig? Så här ser många DM och mejl ut som jag får från up and coming influencers som är i starten av sin karriär och inte riktigt känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur hela friden du ska gå tillväga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? För dig har jag skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till www.lalinda.se/tabetalt för att ladda ner guiden. lalinda.se/tabetalt.
Hej och välkommen åter, Amelia Stapelfeldt.
Tack snälla.
Det här är ju så roligt för att båda vi två när du kom in här, bara, vi har ju inte träffats på riktigt.
Jag kom liksom på det efter jag hade gett dig en kram. Ja. Så jag var så, hej gud vad roligt, hej hej. Ja. Och så bara, men vänta, oj. Nej men oj förlåt. Det var liksom verkligen så. Det kändes verkligen som att vi hade träffats.
Ja men eller hur? Men det är ju väldigt trevligt.
Ja.
Att man känner att man har kommit varandra så nära redan.
Ja, men jag tror att det är, man blir så bekant med både liksom, och också att vi har ju poddat en gång tidigare. Ja, ja. Så då kändes det, vi har träffats digitalt som är så
fint. Ja men vi har ju det. Men sen så känner jag också så här, både du och jag gör ju ganska mycket stories när vi pratar till story. Och då blir det liksom mer en känsla av att man typ hänger med varandra. Och alltså jag tycker ju att du är ju en av mina favoritpersoner att följa i sociala medier. Dels för att du inte du tar bladet från munnen så att säga och säger vad du tycker om saker och ting. Och du du blandar innehåll. Alltså du liksom, du har lite beauty, du har lite politik, du har lite, ja men du vet, det är liksom det är blandat, vilket jag tycker är svinkul. Men det är ju också en svår grej, och där pratade vi om sist liksom det här med, ja men det här med nisch.
Mm.
Och eftersom att du kommer från så här Big Brother fame, så där behöver man kanske inte riktigt ha en nisch, utan då får man ju som följare per automatik. Men det är ju också baserat på din personlighet när det kommer från en reality-serie på det sättet.
Ja, verkligen. Alltså jag tror att jag har, sen liksom sist vi pratade, så tror jag att jag har gjort en ganska, eller jag kanske inte har gjort den ännu, men det finns i alla fall nu en mycket tydligare plan i mitt huvud, och att jag känner, eller inte plan, men kanske mer liksom
strategi.
Mål. Ja, men med, att jag känner att för mig är det mycket tydligare nu med vem jag vill vara liksom på kartan på Instagram.
Mm. Mm.
För att ja, men bara för ett år sedan ungefär så kändes det väl som att jag hade typ att jag hade en grund i då att komma från så här reality-profil.
Mm.
Samtidigt som jag aldrig riktigt själv har känt att det är det jag vill prata om, eller att det är att jag på något sätt passar in i den kategorin.
Nej, jag håller med. Nu såg ju inte jag Big Brother, så att jag har ju inte liksom koll på dig därifrån. Och det var inte därför uppenbarligen då som jag började följa dig. Därför att du känns inte som en typisk reality. Gud, det blir jättekonstigt uttryckt, men jag känner att när en person kommer från reality fame, åtminstone typ så här Paradise Hotel, X on the Beach, så blir det en typisk, alltså det är en väldigt väldigt speciell typ av konto.
Ja, verkligen.
Men det är ju ofta mycket drama, känner jag.
Ja, gud ja. Den här veckan har det ju varit extra
mycket. Det har jag uppenbarligen missat jättemycket.
Men jag har ju som sagt, lillfingret är väl kvar där någonstans. Jag har lite koll. Men, nej men exakt. Och det handlar väl också egentligen i grund och botten om att alla reality-såpor har kastat väldigt stereotypt. Och att då får man ju sen den typen av profil. Och att jag var väl kanske lite, jag ska inte säga normbrytande, men jag var ju en annorlunda cast i, även i min säsong så.
Mm.
Men att och jag har inte heller haft en ambition kanske om att så här, rida på den vågen, reality-vågen. Att jag har inte velat dyka upp i något annat program och känt att jag ska göra tv och allt det där. Utan jag liksom inte identifierat mig med det där. Men jag hade nog ändå ganska svårt för ett år sedan när Instagram började jag skulle liksom börja forma det där, den där klumpen man hade fått efter programmet.
Du har fått en stor lerklump och nu ska du göra en vas.
Ja, men exakt. Och så startar man den här Instagram-drejplattan och bara så här, okej, vad ska det bli nu då? Ja. Och så, du vet, i de första tafflande sekunderna så är man så, oj, vänta nu. Nej, oj.
Och sen vilken fantastiskt bra liknelse.
Ja, men exakt. Och sen så känner man, fast vänta, här har vi någonting.
Mm.
Och så fast det skulle vara nice om man fick till det där. Och så måste man liksom bara, du vet, det måste snurra några varv innan man är så, ja, men nu börjar jag få grepp om detta.
Alltså den håller den här liknelsen. Ja. Du bara fortsätter spinna vidare på den. Och den fungerar.
Ja, men verkligen. Och nu så har jag väl liksom landat i, och lite
också.
Nu är
du snart redo att sätta in den i ugnen. Ja.
Ja, men den är nog i ugnen nu. Den har bara inte, ja men den har kanske inte, den är inte färdig grillad eller vad man ska säga. men att jag tror att det är lite också grundade typ i att jag själv rannsakade vilka konton jag följde och varför för några månader sedan. Och att jag, men mycket för att i vanliga fall så kanske kontorna jag har följt har påverkat mig som en följare.
Mm.
Du vet, så här, vilka konton konsumerar man? Men ja, nu kände jag att nu handlade det mer om vilka konton följer jag för de inspirerar ju mig i mitt content.
Ja.
Att nu gör den här personen såna här reels, eller nu gör den här personen såna här bilder, och den här personen lägger ut mycket i flödet och det gör inte jag. Och jag kände att jag mätte mig med konton som jag egentligen inte ville.
Du jämförde det väldigt mycket med.
Ja, men precis. Och ändå med konton som jag typ inte ville efterlikna när jag tänkte efter. Så var jag så, men varför följer jag dem för? Och började liksom rannsaka att hur ser kartan ut av profiler? Och vart vill jag hamna någonstans? Vilket behöver jag följa för att kunna hamna där?
Mm.
Och då kände jag väl att så här, jag är inte en renodlad träningsprofil eller modeprofil eller skönhetsprofil, även fast jag tycker om både kläder och träning och smink.
Mm.
Men vad, liksom så här, vad är det som jag kan känna att här gör jag min grej?
Mm.
Och efter att ha följt liksom andra, oftast lite mindre influencer-konton då, som inte har varit de här största liksom vi har.
Nej, men de är ju oftast mer nischade, de som är lite mindre, mer nischade och gör det bra, de är ju så mycket mer intressanta än de här superstora.
Ja, men verkligen. Och när jag följde mera sådana som kanske inte heller var då, men så här, jag följer en tjej som har ett superroligt så här DIY-lopp konto. Det är inte alls den typen av content som jag vill göra, även om jag gillar att se det. Men att bara se hur man liksom går så tydligt med sin nisch och hur det ändå får den att växa. För att det var väl liksom den utvärderingen jag gjorde också, att i vilka lägen under det senaste året har jag ökat kraftigt i följarantal.
Mm.
Det är uteslutande när jag har gjort politiskt innehåll.
Ja.
Men vill jag göra politiskt innehåll varje dag, kommer det inte tappa gnistan lite då? Jo, det kommer det. Men då visar det ju ändå någonstans att det här attraherar publiken.
Ja, det är en viktig... Jag tror absolut att det är en jättebra, vad ska man säga, kärninnehåll för dig. Mm. Alltså, om man nu ska ha sina pelare, eller man ska säga content pillars, att det är en jättebra sån för dig. Det är inte så många som gör det.
Nej, det är typ
som
ingen...
inte är politiskt aktiva och gör det i egen sak.
Eller som heller är, så att säga, öppna med... alltså, det finns ju i princip inget konto som blandar politik med också, vad ska man säga, lifestyle.
Nej.
Alltså du har ju många konton som typ Pricken Rosa till exempel, som är ett konto som egentligen bara lägger ut saker som har med liksom kvinnorättigheter, mänsvåld mot kvinnor och så.
Det finns ju absolut aktivistkonton, det finns politiska konton, det finns politiska kommentatorskonton.
Ja, exakt.
Men inte liksom, men de är inte lifestyle-konton. Liksom. Precis, personliga lifestyle-konton som också pratar om politik. Inte precis på det sättet som du gör, för du är ändå jävligt insatt.
Ja, exakt. Jag menar, det finns ju, jag tänker bara på med mina egen liksom vänskapskrets och människor som man möter, så är ju folk ofta intresserade. Mm. Men att det kändes som att helt plötsligt så bara var den här degklumpen som hade blivit en fin vas typ. Jag plötsligt så bara insåg jag att, men gud, den har väl stått framför näsan på mig egentligen hela tiden, i att
när jag är ju oftast det, och det här sa jag till dig också, sådär, gräv där du står, det här är ju, och för att du är så bra på det, och du är också så när du pratar om det så gör du det på ett så självklart sätt, att säga, ja, men det här har ju hänt och det här och det här och det här, så jag menar, det är klart att det är så här för att det här hände ju, och man bara
Nej, men exakt, och det var väl typ när vi poddade sist, det måste varit i januari kanske, eller?
Ja, någonting
sånt. Det var vinter, vet jag, i alla fall. Frågan är om jag hade gjort vaccinvideon?
Du hade precis gjort den.
Ja, för att det var väl lite typ när vi pratade sist, så hade jag väl kanske egentligen bara en viral post i bagaget som var så, det kändes mer som en one hit wonder för mig då. Och sen kom ju vaccinvideon och den slog också väldigt, väldigt bra. Och sen har jag ju följt upp det med andra, det har aldrig varit planerat, för att det går ju inte att planera den typen av innehåll. Nej. Man vet inte, vad är det som kommer få folk att rasa nästa vecka? Jag kan inte sitta och förjobba något av det, utan det bygger ju på att jag ska känna, tycka och ha någonting att säga om det liksom.
Exakt.
Och att jag ska kunna vara snabb på att få ur mig det, för att om vi säger så här, ta liksom mordet på Einar då som ett exempel.
Mm.
Att det är nog ingen som kommer vara jätteintresserad av att läsa min reflektion om det om 5 dagar till. Nu är det redan mer än en vecka sedan det hände. Utan man behöver ju vara där när det är liksom på folks absoluta närhet på något sätt. Och det kräver ju ett tidsmässigt flex, eller att man är väldigt snabb, och då måste man ju veta. Jag har inte tidigare research på den här typen av innehåll hela tiden, så att bara så att det har inte varit planerat på det sättet att saker och ting ska slå bra.
Men du är väldigt duktig på att gå på feeling och ta saker på volley liksom.
Ja, tack.
Att jag menar, alltså uppstudsgrejen, alltså att så här, okej, nu händer det här, jag tycker grejer, let's go. Alltså du behöver inte så mycket mer, utan just det här att du kan gå på feeling och vara så... Jag var med i en podd tidigare i veckan som heter Pixelpodden, en podd om video. Mm. Och hon frågade mig, hon som har den som heter Helgen, hon frågade mig så här, men du... Det man får lära sig i det offentliga rummet, man ska inte prata om politik, man ska inte prata om religion. Man ska liksom vara ganska hyfsat slätstruken. Så. Och det är ju inte du. Hur har du tänkt där? Är du inte rädd att förlora följare baserat på det? Och jag bara, nej, för att om de inte är antirasister, feminister och liksom ja, du vet, tycker att företag som betalar med produkter är skräp, då ska de nog inte hänga hos mig.
Nej, men jag tror att den där saken tror jag rent generationsmässigt har fått liksom eller så här, tack vare att det har funnits ett generationsskifte så har ju den där saken förändrats. För att nu tror jag att vi mer går in i en era av typ, nej men det kommer, eller den är, vi är väl redan i den sedan ett tag, men att det blir väl mera, alla ska ju tycka någonting. Man är ju dum om man inte tycker. Om man inte vet så är man omedveten eller obrydd och då är man privilegierad. Och du vet så här, alla ska tycka och alla ska veta saker. Men de två lägrena lär ju bli, vem är det som vågar sticka ut och säga som det är? Alltså nu gjorde jag med situationstecken här, men att så här, säga som det är på riktigt. Vem är det som vågar, eller vem är det som håller sig till liksom PK-normen? Jag tror att det är där man kommer hamna nu, men att folk uppenbarligen älskar ju att ta del av åsikter. Och just för att man förväntas kunna och veta och ha svar på tal, så är väl folk väldigt mottagliga för att någon också kan så här, servera dem den informationen, tror jag.
Sen tror jag också att just det här att man kanske inte har gjort det här tidigare är ju att det har funnits begränsat antal personer, begränsat antal outlets. Alltså du har ju inte haft en plattform att kunna basunera ut. Det finns inga, det har inte funnits några barrikader att stå på om du inte blev insläppt av någon annan, alltså en tidning, en tv-kanal eller någonting sånt där.
Exakt.
Nu när vi alla har en egen plattform där vi kan basunera ut det vi tycker, och det är också mycket lättare för de som tycker som vi att komma till oss, då blir ju det mycket lättare. Men det leder ju också till att det blir mycket mer polariserat.
Ja.
Jag menar, Donald Trump ska starta ett eget socialt medium för fake news.
Det finns redan till och med.
Jag har inte blivit hackat redan.
Det vet jag i och för sig inte, men skitsamma. Vad var det hette nu igen?
Truth Social!
Just det, så var det.
Ironin! Ja. Nej men, och den här polariseringen i sig är ju extremt problematisk i det stora hela. Och därför blir det också så här, när jag säger så här att ja, men vill du inte hänga med mig, tycker du inte samma sak som mig, så behöver du inte vara hos mig. Vilket också blir lite problematiskt, för att då blir det så här, ja, hej filterbubblan, nu hänger vi här bara med de som vi gillar, de som tycker som oss, och vi behöver inte få in några andra liksom åsikter. Vilket är ju ett stort problem i liksom ur ett samhällsperspektiv.
Det har du rätt i, men tror att
jag står ju fortfarande för det, för så här, jag vill inte ha människor i mitt vardagsrum, alltså mina sociala medier, min blogg, som kommer och liksom gnäller på mig. Man får kritisera, man får lyfta liksom frågor och ta en diskussion, absolut. Men om du inte är antirasist, feminist, liksom alltså du vet, då kommer vi förmodligen inte att kunna kommunicera på ett vardagligt sätt och liksom hänga med varandra, vara kompisar som på sociala medier. Sen finns det ju fortfarande utrymme för diskussion, men det är skillnad att ha ett diskussionsforum och att ha ett vardagsrum, tänker jag.
Ja, så är det ju verkligen. Jag tror att alltså det är ju en liten balansgång för mig, att jag kan inte bara sitta och säga saker som är självklara, som alla håller med om. Och typ majoriteten av de flesta människorna i Sverige skulle väl ändå med ganska enkel hand skriva under på att de är antirasister. Eller att man, alla,
de vill faktiskt, gärna att man, tro det i alla fall.
Ja, de flesta tänker väl i alla fall att de inte är rasister. Och de som är det kanske inte alltid, du vet, stångar sig i en sån konstellation.
Nej, de kommer inte att kämpa för att de är rasister.
Nej, precis. Men det blir också en så här, det blir väldigt, vad ska man säga, inte fluffigt, men det blir väldigt så här abstrakt typ. Att om vi säger, jag ska försöka komma på något bra exempel bara, att ja men jag vet inte, ta migration till exempel, som är extremt polariserad debatt, som egentligen kör hela vårt politiska liksom väsen i Sverige i en låsfunktion där vi inte kommer någonstans, för att migrationsdebatt är så extremt känsligt liksom. Men att jag hade kunnat välja att lyfta de frågorna genom att säga att ni som inte håller med mig är uppenbarligen rasister, och det tycker jag är dåligt liksom. Men istället så måste man ju kunna knyta det an till de sakerna som typ händer. I att så här, men den, just den saken är väl, det finns väldigt många bra exempel inom det. Att jag lyfte till exempel situationen i Afghanistan när den var som, ja men den är ju fortfarande katastrof, men när det liksom när kulminerade.
När talibanen kom till makten.
Ja men exakt, och delade de bilderna och liksom lyfte min väldigt nyliberala syn på, ja men, på mänskligheten och på nationer och på liksom människors rätt till liv. Att det hade lika gärna kunnat vara jag som sprang på Kabuls flygplats och flydde, försökte fly, hade sålt allt jag äger för att kanske komma med ett plan någonstans. Ingen aning om vart eller med vilka, men det handlar om mitt liv liksom.
Exakt.
Och de flesta människorna kan ju i det läget också skriva under på att ja, de håller med mig.
Ja, precis. Det här var bara tur och flax att vi bor här och inte där.
Ja, och att
vi är födda här.
Ja, men precis. Och att när man inser det så vill man ju också att de människorna ska få hjälp.
Mm.
Men när man då liksom add-onar filtret i att ja, och de tre största partierna i Sveriges riksdag är alla överens om att vi ska minska våran invandring maximalt.
Mm.
Det är inte bara Sverigedemokraterna, för så låter ju den polariserade debatten. Alltså så som, och det här förstår jag att det är svårt för människor att liksom ta in all information om hur det är, men också att så här, Sverige har gått från att ha ett ganska stort flyktingmottagande till flyktingmottagande har vi väl också minskat, men den generella invandringen som vi har i Sverige har ju gått från att vara ganska generös till att nu är väldigt, väldigt, väldigt slimmad. Och man liksom, jag tror att många människor uppfattar att vi stängde våra gränser, men det är nog inte lika många som har koll på huruvida de är öppna igen eller inte.
Nej, jag kan faktiskt erkänna att ja, det där. Och det är just det här att det är så många olika också, det är kvotflyktingar och det är
alltså, arbetskraftsinvandring.
Exakt, vad är skillnaden på alla de sakerna? Mm. Vilka har liksom rätt situationstecken att stanna och vilka som är skickade tillbaka? Alltså du vet.
Mm. Ja, precis. Och det, de här grejerna har inte folk
koll på. Det är inte svart och vitt.
Nej, precis. Och det här vet inte, alla har inte koll på det här, vilket jag förstår. Men när man då säger att okej, men om du känner att vi behöver hjälpa människor som de i Afghanistan i större utsträckning, men du till exempel då känner att din riksdagsröst går till Socialdemokraterna som i 7 år också har strypt liksom migrationen, förvisso så skulle det inte blivit annorlunda om det var Moderaterna eller Sverigedemokraterna som styrde landet, men att så här, du vet, att kunna konkretisera att i ett land där många unga människor förstår sådana humana värdegrunder som liksom att man vill hjälpa människor som har det sämre och sådär, samtidigt som, ja men nu ska vi se här, Moderaterna, SD och Socialdemokraterna tillsammans motsvarar väl ungefär, ja men nästan 65% utav riksdagsrösterna. Och då har vi alltså 65% minst utav riksdagens partier, då har jag inte ens räknat med småpartierna som också skulle ställa sig bakom detta, tycker att vi ska strypa liksom invandringen kraftigt. Det finns inte en röst i riksdagen egentligen, möjligen typ Miljöpartiet ish, men du vet så här, man måste kunna översätta de här sakerna som folk känner så himla kraftigt till att okej, men vet ni vad? Vi kan gå runt och känna det här varje dag, forever and ever. För att vi fortsätter ju rösta på samma politik liksom.
Mm.
Vi fortsätter driva en så här polarisering om att man inte, för det tycker jag också är intressant nu ganska, om det var typ nu i veckan, lite dålig koll på exakt nivån av det här, så att jag reserverar mig för en halv killgissning. Men att jag tror att det var, om det var LO eller Socialdemokraterna som nu är liksom överens om att de har lagt fram ett förslag då om att nej men att man inte ska kunna, eller gud, kanske var det kanske på Moderaternas arbetsstämma, I don't know. Någonstans
någon
i politiken.
Någon sa någonting om något.
Ja, men att man sätter en gräns då för hur så att säga låga löner och liksom vilka regler som gäller för arbetskraftsinvandring. Mm. Då det finns extremt många människor i Sverige som är arbetslösa och det finns jobb. Men då kommer det alltså hit personer som, och bara för att förklara det då, att alla invandrare har ju inte asylskäl.
Alla är inte flyktingar.
Nej, precis. Och om jag skulle varit född i Tyskland och jag flyttar till Sverige och för att jag har fått ett jobb här, då flyr ju inte jag någonting. Liksom. Och att då det går väldigt många jobb i Sverige till liksom arbetskraftsinvandring som vi egentligen inte behöver. Mm. Alltså den är inte kompetensmässigt motiverad. Nej. Utan det finns människor i Sverige som inte har jobb och som då, to be honest, eller var rent krass liksom, belastar ju staten på, alltså kostar ju staten pengar istället. Mm. Mm. Och sen tar vi då hit personer som kanske hade kunnat få jobb där de bor. Men att, ja, typ att lönerna kanske skulle vara bättre här eller vad det är. Och det är ju, många pratar om att det här gäller, du vet, bärplockare. Liksom, att det kommer hit folk från Thailand och plockar bär i Norrland. Det är ju den största arbetskraftsinvandrargruppen, har jag för mig. Men det är ju inte bara den. Utan det är ju, alltså, det är inte bara den yrkesgruppen som är en arbetskraftsinvandrargrupp i Sverige. Utan det finns ju allt möjligt. Allting från så här IT...
Läkare?
Ja, alltså sådana som det är så här, vi utbildar och har såna här personer i vårt land. Liksom. Mm. Och där tror jag att de flesta människorna är ganska överens om att... Ja, det är ju jättekonstigt att inte typ vi som bor i det här landet och betalar skatt här och som är här nu... Att om det inte finns någon anledning att men den här personen kan någonting som du inte kan och vi behöver den kompetensen och därför har vi gett jobbet dit, då absolut. Men att annars liksom, om det bara är ett val så här, att då bör man prioritera.
Men varför är det så då? Nu blir det här en politikpodd istället för en influencerpodd. Men jag tycker ju att det här är så alltså varför är det så då?
Att, alltså att
man tar in, är det billigare?
Jag tror att det skiljer sig rätt mycket i olika grupper. Men ja, jag tror att det kan vara ett, att folk har en annan lönebild. Liksom. För att ett av de här förslagen som man har lagt nu, det är att man då har höjt minimilönen för hur mycket då, alltså en person som har arbetsinvandrat till Sverige minst ska tjäna. Jag tror att man har lagt den på typ 27 000. Mm. Vilket gör att... Ja, då kan du inte ta in, alltså, det är ju dumpa
mer,
lönerna.
Nej, precis, så. Exakt. Och det är ju, 27 000 är ju mer än många sjuksköterskor till exempel tjänar. Så att...
Ja, sjuksköterskorna tjänar nog ganska mycket mer än 27, men undersköterskor gör inte
det. Ja, förlåt.
nej, men precis. Men där tror jag att folk också typ kan förstå logiken i varför man säger nej. Men att när man klumpar ihop migrationen till att både räkna liksom afghanerna på Kabuls flygplats, IT-teknikerna från typ Österrike eller var de nu kommer ifrån, I don't know. Och med alla däremellan och anhöriginvandring och så vidare, så blir det ju, ja, men uppenbarligen jättesvårt att kunna säga bara ja eller nej.
Ja, exakt.
Och det spelar ju de politiska partierna på ganska hårt, att folk inte kan greppa det där. Och då, alltså det här är bara en fråga, men jag kan ändå känna att så här, jag ser så himla mycket i svensk politik där, ja men så här, om vi säger så här, samhället tjänar inte på, politiken och samhället tjänar inte på folks okunskap i så mycket. Alltså det har låst hela det politiska läget på riksplan i typ 10 år. Att folk faktiskt inte har kunnat ta till sig information på ett tydligare sätt och kunnat nyansera saker, utan att det blir det här ja eller nej, för eller emot.
Och det här är ett stort problem för mig som ändå liksom försöker engagera mig, är politiskt intresserad, är politiskt aktiv numera, även fast jag inte riktigt vet vad fan jag håller på med, men jag försöker liksom. Mm. Och att jag inte kan så här, om du säger så här, men vi vill minska invandringen.
Mm.
Okej, varför då? Vad är liksom alternativet och varför är det dåligt?
Mm.
Alltså, jag behöver lite mer nyanser.
Ja. Och bakgrund.
Bakgrund, nyanser. Okej, men om du vill göra så här, och varför skulle det vara dåligt? Om du, om du som då inte vill det får säga varför det skulle vara dåligt. För det är inte så debatter ser ut.
Nej.
Alltså när, om man ska titta på en tv-debatt till exempel, då är det så här, du är dålig, nej du är dålig. Man bara, men kan ni prata om, okej nu pratar vi om skolan. Okej, men då vill ni göra det här. Varför är det dåligt?
Mm.
Kan vi liksom få båda sidorna av det hela? För att det är där jag liksom så här... tappar all liksom.
Ja, och det där tycker jag ju, för att igen, jag tror att det spelar, jag är superpolitiskt intresserad också, men jag tycker inte att det är kul att kolla på partiledardebatterna.
Nej,
för att
de säger ju ingenting vettigt.
Nej, och inte...
Blåbrun var det enda roliga som hände sist.
Ja, och det är ju också synd att typ med tanke på vart det här landet befinner sig, att det enda som hela Sverige pratade om efter den debatten var ett ordval.
Ja, men
alltså
exakt,
det är så här,
men,
det säger det så mycket,
för det är det man kan, otroligt mycket.
Det är det man kan greppa, för resten går över huvudet på folk.
Exakt.
Och även kommentarsdelarna. Mm. Är ju samma sak där. Att man,
ingen förklarar ju.
Nej, utan man kommenterar bara på...
Är det för att
på,
ingen fattar, eller? Är det någon som fattar vad det är som pågår?
Jag tror att det är...
Förutom du.
Jag hoppas att det är det. Men det är väl liksom... när jag var politiskt aktiv så brukade man säga som... Så det var väl liksom ett sånt, vad heter det, ledord, att ju mer lika vi blir varandra, desto mer olika blir vi alla andra. Och det är väl samma sak med liksom den politiska journalistkåren.
Åh, gud ja.
De har
gud,
ju ja. Jobbat med det här, liksom Mats Knutsson, hur länge har inte han kommenterat politik på SVT? Det är väl inte som att man är down.
Han är ju politiker,
ja, exakt,
mer eller mindre.
Exakt, exakt. Adaktusson blev ju till och med politiker, ja, efter sin karriär på SVT.
Du ser. Liksom. Nej, men, och det här är liksom, jag satt ju och pratade, med att jag är politiskt aktiv nu, inte så här superaktiv. Och det
alltså
här är ju...
partipolitiskt?
Ja,
eller? Aha,
och det här är superlokalt. Jag har gått med i det lokala Centerpartiet.
Aha.
Och kommer nog faktiskt stå på listan nästa år.
Till kommunfullmäktige?
Kommun och region.
Aha, gud vad roligt.
Så vi får se, men jag är också så här, jag vet inte riktigt vad jag vill göra, jag vet vad jag har för värderingar och jag vet liksom att jag kan hjälpa till att förändra det, för att det är också så här, och nu blir, alltså det blir verkligen det politikavsnittet här, men det är också så här att alla gnäller på att saker och ting är fel, men glömmer bort att det är ju, vi är folkvalda, vi är vanliga människor.
Mm.
De här människorna har inte sökt ett jobb och blivit anställda som statsminister. Liksom.
Nej.
De är ju folkvalda, vilket betyder att om du vill ha förändring så måste du se till att få till den.
Ja, gud ja. Men det är också, det är någon blandning det där, för att jag tycker också att folk har sån himla övertro på statsapparaten.
Ja,
det är helt sjukt.
Extremt mycket övertro. Och jag menar nu, alltså jag liksom, mina partikamrater, vilket känns som en typ sjuk grej att säga. Det känns väldigt, känns inte partikamrater väldigt så här, väldigt kommunistiskt.
Jo.
som ett ord liksom.
Jo, verkligen.
Gud, jag
verkligen.
Känner, nu gräver jag min egen grav här. Men ja, Och jag tycker att de är så här, ja men det är härliga människor och de liksom, de vill väl och sådär, men de har ju fan ingen bättre koll än någon annan liksom.
Nej, exakt, men förväntningen är ju att politiker
exakt,
ska veta
helt plötsligt
allt,
ska man bli liksom. Någon übermänniska bara för att man har liksom fått, blivit folkvald. Och egentligen, alltså, och missförstå mig rätt här, men egentligen så är det ju typ att, ja men de ställde upp, därför
exakt.
Är de valda.
Ja.
Det är inte som att de hade supermycket konkurrens.
Nej, nej gud nej. Alltså, så här,
därför att, ja, men om man tittar på många som är politiskt aktiva i det här landet, hur många procent är det av liksom, landets befolkning? Det är en promille liksom.
Ja, alltså MUF och SSU som är de största ungdomsförbunden har ju alltså, runt 10 respektive 13 000 medlemmar.
Det är ju
each.
Ingenting.
Nej, och då är det de två största. Då kan jag tänka dig de andra som
alltså, jag
är
tror att Centern i Örnsköldsviks kommun där jag bor, jag tror att de sa att de hade runt 300 medlemmar. Och det är ju inte så många som röstar, men som Nej. Är medlemmar och på något sätt politiskt aktiva då. Alltså ja. Det är inte säkert att de är politiskt aktiva heller, men de har ju någonstans gjort ett val så.
Är Emil Källström en av dem då?
Ja. Ja. Yes.
Han är ju fin att titta på. och gift. Lyckligt gift.
Sen, och gift. Och sen han gift. Var typ jag känner både honom och hans fru. Så att, nej, de har nog bara varit gifta i typ 2-3 år kanske.
Men de har varit tillsammans.
De har varit tillsammans jättelänge.
Ja,
Men de gifte sig efter att jag lärde känna honom.
Ja, okay.
I alla fall.
Ja, sidospår.
Sidospår. Hans mamma är ju för övrigt oppositionsråd i Övik. Så det är ju henne
såklart.
Som jag liksom jobbar närmast här. Nej men, och jag vet inte, jag är liksom så här, jag försöker sätta mig in i de olika frågorna. Det är väldigt mycket skog, det är väldigt mycket strand, det är mycket sånt just nu. Och jag har inte, jag har också en god vän som är miljöpartist, så att hon och jag har ju intressanta diskussioner liksom. Och jag har inte stenkoll, men jag är någonstans så här, jag försöker. Och det är ganska roligt, för det är en kille som är ganska ny i partiet också, aktiv. Och han, när han har presenterat sig, så har han sagt såhär, ja men alltså jag satt och gnällde hemma för frugan och tyckte bara, men det var bara skit allting som kommun gör och det blir bara dåligt allting. Och hon bara, men du måste nog bli politiker, så nu är jag här.
Klassik, så det börjar för mig också.
Ja men alltså någonstans så är det ju, ja drivkraft som drivkraft liksom.
Ja gud ja. Det är ju ingen som kommer, alltså det tycker jag också är lite, lite roligt, för att det är mycket tjat om politikers löner och sånt där. Man bara, to be perfectly fair, det är ingen som håller på med politik för att bli rik på det, för det blir man inte.
Man alltså, kanske blir det när man väl kommer på en riksdagsplats, då får man lite pengar, men innan dess, det är jättemånga år av ideellt arbete.
Ja gud ja, och även om man jämför typ så här, om du lägger lika många år som det typ kanske tar att så här, ha en stabil riksdagsplats där du lyfter, vad är det, ja, men strax under 60 000 i månaden innan skatt, så jag jämför det med näringslivet, alltså, så är det ju så här, så är det ju ingenting i så här, vad bra lön är för någonting.
Nej, men det är lite grann som influenceryrket. Det är nog kanske inte någonting du ska satsa på för pengarna. Nej. För det är väldigt, väldigt mycket arbete och lång väg att gå innan du kommer till den punkten att du faktiskt är rik.
Snygg segue.
Ja, men lite. Thank you very much. I'm trying.
Ut från det superpolitiska. Nej, men verkligen så är det ju. Att man... Det som får folk att hålla på med politik, eller det som bör vara det som ska få folk att vilja hålla på med Instagram, är ju drivet.
Exakt. Och på så vis så är ju det här samma sak.
Ja.
Nej, men det är ju intressant när man ser den liknelsen, för jag har inte riktigt... Alltså, jag har ju också haft den här övertron på politiker, men när man kommer in i världen så är det så här... De här är ju bara människor också.
Mm.
Precis som influencers också. Därför måste man ju någonstans tänka så här. Okej, det som måste stå först, högst upp på listan, det är ditt varför. Alltså varför håller du på med det du håller på med?
Mm.
Varför kämpar du för det du gör?
Vad vill du säga?
Vad vill du säga? Mm. Och det är ju, där är ju liksom politiken och influerandet exakt samma sak.
Ja, där tycker jag att politiken är dock riktigt kass på att... jag tycker att politiken är rätt dålig på att... Och den är inte uppbyggd på det sättet att man kan liksom gå med sin hjärtefråga.
Nej.
Och det tror jag också kommer att, så att säga, gynna Instagram ganska mycket.
Absolut, det tror jag med. Eller, och jag har också sagt
aktivismen
det.
På Instagram har ju gynnats utav det. Att, så här, det menar, skulle jag engagera mig supermycket i miljöfrågor, säger vi. Och ja, men, blir expert inom det, prata bara om de frågorna alltihopa. Och så säger vi att jag lyckas få tillräckligt mycket personkryss för att komma in i riksdagen.
Mm.
Då har jag då någonstans på vägen valt ett parti som jag också ingår tillsammans med.
Mm.
Men när jag väl kommer in i riksdagen så kommer jag ju att förmodligen, alltså då slumpas jag ju in i ett utskott.
Ja.
Så då kanske jag hamnar i så här, ja, näringsutskottet.
Slumpas man in i dem?
Slumpas och slumpas, men det är ju liksom... De placerar, i alla fall, nu utgår jag från det partiet som jag har varit aktiv i, och det är ju omöjligt att placera alla sina riksdagsledamöter i utskott utifrån vilken fråga de driver.
För det var så himla många, man fick vara så himla många fick vara med.
Nej, men inte bara det, utan även att så här, det är ju många utskott.
Ja.
Alltså det är ju inte säkert att typ Centerpartiet har en person som älskar och brinner för gruvfrågor. Liksom, eller EU eller vad det nu kan vara.
Och, liksom. Och det är ju ett problem också, därför att precis som influerandet och politikandet då, som vi har kommit fram till, kräver det ju, för att du ska göra någonting bra så kräver det att du brinner för det. Annars blir det ju bara politik.
Ja, men det är ju därför vi får såna platta politiker som vi har just nu. För att det tjänar inte dem någonting till att vara super liksom fördjupade i just en fråga, för att du vet, då är man talesperson för partiet i typ skolfrågor, men sen så, alltså, så är det nytt år och så ska man byta, kasta om lite, och här kommer in någon som vi vill pusha, ja, men då flyttar vi på dig, då är inte du talesperson i skolfrågor längre, utan nu får du miljö istället. Jaha, okej, men aha.
Helt plötsligt börjar jag överväga om det här med politiskt engagemang var en bra idé.
Ja, men det är ju, nu är det på riksdagsnivå i alla fall.
Ja, och
men...
där vet du fan om jag vill röra mig. Alltså, för det verkar väldigt kladdigt. Men just på, liksom, på lokal nivå så känns det som att, och det här har jag ju sagt också till då Anna-Britta som är Emils mamma, att så här, jag vill ju kunna driva de frågorna som jag brinner för, och tycker jag någonting som kanske inte går hand i hand med partiet så kommer jag säga det.
Mm. Och
jag kan, för jag kan inte liksom, jag kan inte skriva under på hela partilinjen om jag inte köper det.
Nej, exakt.
Och på lokal nivå så får man någonstans så här, då får ju de säga att ja, nej, men då är det tack och hej.
Ja.
Och då är det någonstans så här, ja, nej, men demokrati, yay! Ja.
Men jag tror att det är av exakt just den här anledningen som jag både har lämnat partipolitiken men också heller inte har gått tillbaks till den. Mm. För att jag känner att det i mångt och mycket så är tyvärr våra politiker, i alla fall som sagt, nu pratar jag på riksnivå,
mm.
det är onekligen så att det är skillnad på kommun, alltså hur nära både frågorna och väljarna man kommer liksom.
Mm.
Men att på riksnivå så är det ju så, du är en talesperson för partiet. Du är inte någon som brinner för dina frågor.
Nej, och det vet jag fan, man ska palla alltså.
Nej, det är, så här, det är det som får mig att absolut inte, även om jag skulle tycka att det var nice att liksom, ja men jobba, om du förstår vad jag menar, jag skulle tycka att det var nice att jobba som politiker, såklart. Ja, för att jag vill påverka, och det hade varit supersoft om det hade varit min liksom, mitt my day job, att få påverka och förändra Sverige till det positiva.
Ja.
Men, det
kanske, ja.
Men det yrket är ju liksom inte så frihetligt som det låter, utan det är ju verkligen att det är så här, du ingår i ett parti där partigruppen bestämmer hur ni röstar i voteringarna i riksdagen, för att om du röstar annorlunda i riksdagen,
då är du politiskt vilde.
Då är du vilde, och det får man ju inte vara.
Nej, det får man inte vara.
Det vet vi ju alla, att någon som är vilde kommer ju inte kunna bli omvald året efter, för du måste ju ha partiets stöd för att kunna ha kvar ditt jobb om 4 år, för du är ju så att säga provanställd 4 år i taget. Och då ska du rätta dig in efter vad gruppen säger, och liksom skulle du trycka fel så är det slag på fingrarna. Det är inte bra, utan de stämmer man av att alla röstar. Det är därför de sitter och gör så här tecken och sånt i kammaren så här när de röstar, så att alla ska veta att det, deras gruppledare gör tummen upp, då ska vi trycka grönt liksom.
Mm.
Så att man är ju där och trycker på en knapp åt dem, och sen blir du tilldelad ditt utskott, och du så här, kanske inte ens alls är relevant för vad du bryr dig om. Jag har jättemycket kompisar som både är och har varit riksdagsledamöter, och det är ju så, de byter ju liksom efter terminerna vilket utskott de hamnar i, om det går bra för någon så blir man talesperson och så.
Men
här.
Alltså, då betyder ju det att man inte har koll på det nya. Det ja. Här det är ingen praktik vi håller på med här.
Nej.
Ska man inte ha koll på de områdena som man är i?
Ja, det kan jag helt hålla med om, och det måste du väl vara väldigt senior för att kunna bibehålla liksom att du typ sitter i konstitutionsutskottet för 100:e gången liksom. Då flyttar man ju inte på den personen kanske.
Jag sitter kvar på min kommunikationsgrupp i lokala Centerpartiet.
Ja, det är bra, men det är precis det här som gör att jag inte lockas av att gå dit heller, för
nej.
Att jag kan vara helt ärlig och säga att så mänsklig är i alla fall jag, att jag bryr mig as mycket om samhället och alltihopa, men jag bryr mig fan inte om allt.
Nej.
Alltså,
jag tänker så här, vi testar. Vi ser vad som händer. Jag tror att jag kommer lära mig jättemycket.
Ja.
Jag tror säkert också att jag kommer att inse att jag kanske inte ville veta så mycket.
Nej, men och du vet, det är kul. Man träffar ju liksom sjukt intressanta människor.
Ja, alltså jag var ju på för vi hade ett val. Vi skulle börja arbeta med valplattformen helt enkelt för någon vecka sedan. Och vi satt liksom i ett så här workshop-möte i flera timmar. Och alla de här mötena är ju på kvällstid eftersom att allting är ju ideellt. Men du vet, när jag kom därifrån, jag var så här, ding, 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 ding. Jag hade så mycket idéer, jag kände mig så kreativ.
Mm.
Det var så kul.
Men det är ju sånt lagarbete. Alltså det är det som kickar igång så mycket, att man känner att fan, jag ansvarar för den här delen och liksom, det är inte required. Det är inte som att så här, om inte jag gör det här får jag inte lön. Utan det är liksom den här frivilliga, att jag gör det här för att jag vill.
Ja.
Och för att det känns viktigt och för att det faktiskt är ganska roligt och trevligt att träffa vänner och intressanta människor.
Och lära sig nya saker, för jag känner ju att jag har ju så här, alltså jag hade ju min SO-lärare, alltså samhällslärare på gymnasiet, på högstadiet var det, han var jättetrevlig, god kille, men han var inte så bra som lärare.
Nej.
Han var lite för mycket pushover,
uh-huh.
så att jag lärde mig typ noll
på
de där lektionerna, så att jag har inte så bra koll på hur samhället fungerar.
Nej.
Jag är ingen statsvetare om man säger så.
Nej.
Och det är ju så här, är den personen ni vill ha som folkvald så.
Ja. Varsågod. Ja, men det är det systemet vi har liksom.
Ja, och det på gott och ont liksom.
Ja, nej, men jag tror att det kan inför valet 2022, för man tänker ju att så här, sociala medier har ju funnits i våra liv liksom länge nu, och det har varit val flera gånger när vi alla har använt Instagram och så vidare, men jag tror att inför valet 2022 så tror jag att just liksom Instagram, jag vill inte säga aktivister, men eller jag vill inte kalla mig själv för aktivist faktiskt, utan Jag tror bara att folk som kommer att använda...
Politisk tomte.
Ja, exakt. Det är jag det. Men, men jag tror att Instagram kommer verkligen kunna påverka opinionen på ett sätt som det inte har gjort 2018 eller 2014.
Mm.
Och absolut. Det känner jag ju att jag... Alltså jag ska inte säga att... Eller ja, får man vara lite jantekross och säga att det känner jag att jag själv har gjort.
Absolut. I den här podden får man krossa jante hur mycket man vill, om då, om igen.
Då gör jag det där och säger att jag känner att jag i alla fall har åstadkommit någon typ av förändring eller liksom upplysning som har varit opinionsförändrande.
Absolut. Och jag är så här, keep it coming. Därför att du förklarar ju saker som man fattar. Där. Mm. Plus att du gör den här gråzonen, du skapar gråzonen, vilket är positivt i min värld, att du liksom så här, du skapar nyanserna i mitten, det är inte svart och det är inte vitt, utan det är faktiskt å ena sidan och andra sidan, och då får man faktiskt skapa sig någon slags nyanserad bild och ta ett beslut ut efter det, och inte bara så här bra, dåligt, ugg, utan det finns ett mellanting,
ja, men exakt,
som faktiskt behöver belysas, och där känner jag att man får inte så mycket bild, och där känner jag liksom, när jag då sitter med liksom mina centerkamrater och jag liksom säger okej, men det är så här, ja, men varför är det? Ja, men då kan de förklara för mig så här, ja, men därför att de tyckte det här och de gjorde det där. Fast då hände ju det här istället, och då får man liksom en mycket bättre karta över vad det är som pågår.
Ja, ja, men verkligen. Och med min liksom långa utsvävning där med migrationspolitiken, men det är ju precis det där som du liksom förringar ihop det till, att skapa gråzonerna, att man kan vara emot att vi har arbetskraftsinvandring i Sverige, men man kan samtidigt vara för att vi ska ha flyktingmottagande.
Mm.
Och ingen av de här åsikterna innebär att man är varken rasist eller inte. Liksom. Mm. Alltså, det finns inte att är du för eller emot på allt, utan det finns ibland gråzoner som kräver att man så här, nyanserar upp saker.
Exakt.
Och precis där inser jag ju att, som sagt, för att återkoppla till den här keramiska liknelsen, men att den här vasen som plötsligt typ stod framför mig, som jag insåg att vem ska jag vara på den här plattformen, och vad är det jag tillför som gör att folk vill följa mig, vad är det som gör att man inte avföljer mig, vad är det som gör att man känner att jag följer för många såna här konton, jag avföljer henne, eller du vet, så här, hur kan jag få min egen plats där jag känner att jag inte konkurrerar eller att andra konkurrerar med mig, utan att jag är jag och de som följer mig är för att jag är tydlig i vem jag är liksom.
Ja.
Och att det blev så himla tydligt för mig att både då att det har den här politiska, eller att jag har den publiken som vill lyssna på politik, men också vad det är som ligger framför oss just nu. Och det är ju att vi går ju in i ett valår.
Ja.
Och att jag kände liksom att, men herregud.
Här kan ju katapulta liksom.
Ja, men att jag bara, hur kan jag inte ta den här chansen att bara faktiskt våga ta det steget, för det har varit lite läskigt också att våga, ja, men du vet, så här, säga rakt ut att det här är min profil, jag är en politisk influencer, för det är inget
som,
ja, men det är läskigt att säga det, för att tänk om det floppar, det är inte riktigt någon annan som är det, men jag tror verkligen på riktigt att jag har känt så, det har blivit så mycket lättare för mig när jag har sett andra profiler som har tagit nya nischer, som tar Louise Lundberg,
ja, älskar, till exempel. Älskar.
Är ju ett superbra exempel på någon som växer organiskt väldigt snabbt och bra.
För att har du varit med i podden?
Ja, ja, men det...
Eller det kommer.
Ja,
när vi spelar in så kommer det komma. Men jag har intervjuat henne.
Ja, ja, men exakt. Jag tänkte att jag vågar inte sluta där. Men att, exakt. Och hon är ju ett superbra exempel på någon som blandar beauty och tech mycket. Mm. Som ändå är liksom, ja, men, saker vi är vana att läsa om, men inte i det formatet. Vi har, vilka har vi mer? Alltså bara sådana som, ja, men, vet vem Saskia är?
Ja, yes.
Jag älskar henne också så mycket, för att hon är så himla, alltså för mig hon har inte en lika så tydlig.
Saskia Kort. Jag vet inte hur man uttalar det.
Saskia Kort med C O R T, tror jag.
S A S K I A C O R T.
Ja. Mm. Nej, men att hon har inte en lika tydlig nisch kanske så som Louise har, att det är definitivt tech och det är definitivt skönhet liksom. Det är hennes tydliga nisch. Medan Saskia tycker jag är så himla, alltså hennes nisch är ju att hon, du vet, kan bara sätta så här joy på de enkla sakerna i livet. Och det har jag sagt henne flera gånger, att jag älskar att följa dig för att du lägger ut när du åker voj. Att du så här, idag unnar jag mig att åka elsparkcykel, för jag älskar att göra det. Och det var så himla härligt att göra det, för att jag tycker det är så kul när man kommer ner för backen. Det är så här, sådana saker som jag kanske också tycker, men som jag aldrig skulle göra content på, för att jag har suttit och följt de här äckliga outfitbilderna på Östermalmsportar som jag har sett år ut och år in, och som jag bara får liksom så här
panik av.
Ja, och bara känner att okej, du vet så här, det är platt och det är hitåt. Nej, jag vill följa de här som lyckas ta sin grej, som till exempel Louise, och så tydligt gå med det, och det funkar jättebra. Eller som med Saskia, som också bara all 100% all in på personlighet. Inget tillrättalagt, det är inte en hel organisation bakom, och det är ingen strategi och det är ingenting, utan det är bara hon så himla mycket, och det är också så himla underbart att se det.
Och jag tror att det här är så otroligt, alltså det är hit trenden är på väg.
Ja.
Just det här närmare, mer autentiskt, vi har hört det här länge nu, men liksom just det här att om du kan hitta kärnan i dig själv, vad som verkligen gör dig till dig, och vågar släppa ut det 100%, det är så du kommer lyckas, för då kommer det att slå igen, då kommer det att gå igenom. Och för att jag har ett bra exempel själv, att så här, bara för typ något år sedan, jag använde väldigt mycket svengelska, men jag har inte gjort det typ i mina nyhetsbrev eller så mycket på, alltså offentligt, för att jag tyckte att det var så här, ja, men lite som när min dagmamma sa att när jag var liten, att, eller du vet, det här att man svär för att man har dåligt ordförråd. Och att det har lite varit på grund av det. Men då var jag så här, när jag tror att jag skulle skriva ett nyhetsbrev, och jag bara, ja men fuck it, nu kör jag. Nu är jag all in med hela min svengelska personlighet här. Och jag tror på riktigt att det har varit en grej. För att nu när jag pratar med folk och liksom lyfter den grejen, och de bara, jag älskar det. Och det är så här, ja. Och det var ju liksom inte någon stor grej. Men då kände jag ändå så här, att jag typ skalade av den sista delen av att vara så uppstyrd.
Ja, men det är också för att igen, där skiljer man sig ifrån så att säga riksmedia. Ja. Alltså när man tänker, om jag tänker så här, men bara...
Bra, det har jag aldrig tänkt på det, men ja.
Ja, men för det är klart att när... Om jag
därför sitter... jag ska prata så här också när jag pratar i podden.
Exakt. Nej, men att om jag sitter på mobilen och läser, då kan jag ju antingen sitta och läsa, ja, men en text på Instagram, men det skulle också kunna vara en text på Aftonbladet jag läser. Men tonaliteterna är ju så himla olika. Ja. Så om Instagram då ska rätta sig, eller liksom om de sociala plattformarna rättar sig efter media, så blir det ju mer och mer samma, och det är så här, ja okej, det allt blir bara en sörja där någonstans i mitten lite, medans det är ju precis det man vill åt när man söker sig ifrån medieplattformarna, att man kanske fortfarande är mottaglig för att lyssna och prata politik, men inte på det tonsättet liksom.
Nej, exakt.
Och då måste man ju hitta de här, oavsett om man vill lyssna på politik alltså, eller på något annat.
Du behöver ju ha en politikpodd.
Ja, och gud vad intressant att du säger det, för att det kommer inte komma. nej men låt mig förklara varför. Jag fick en, när jag, inför att Stefan Löfven annonserade sin avgång, och det då blev ganska självklart att Sverige kommer att få sin första kvinnliga statsminister i form av att monarkin Socialdemokraterna har sett sig om i successionsordningen. Man kan inte kalla det för en så här jättedemokratisk process.
Nej,
där alltså
inte.
Ingen har vågat ställa upp, och tro mig, alla ni som lyssnar, att det finns många i ministerrådet som gärna vill bli statsministrar, men som absolut inte har tänkt den tanken. Nej, för att det är ju redan bestämt. Det står ju stjärnorna i de socialdemokraternas stjärnorna att det är ju
Maggan.
Det är Maggans tur nu, och väldigt många går ju liksom på den spontana reaktionen i att gud vad bra att det blir en kvinna på den här posten, och medan jag var så...
Och det i sig är väl en, alltså ur ett historiskt perspektiv så är väl det en fantastisk grej för att Sveriges jämställdhet bla bla bla, ur ett historiskt perspektiv, men just ja, fortsätt.
Ja, men så här, både och, för att vi lär oss att tro att vi har löst något problem när vi liksom lyckas vända, du vet, vända upp och ner på den här burken vi lever i form av att ja, vi har aldrig haft en kvinnlig statsminister, men nu när vi har det, då har vi kommit någonstans. Medan i det här fallet så kommer hon varken ha blivit framröstad eftersom att hon inte har prövats i ett val när hon blir, så Sverige har inte valt en kvinnlig statsminister.
Nej,
utan hon efterträder en manlig.
Och det, för det blir ju lite antiklimax.
Absolut. Ja. Men sen också att det finns, tycker jag, inget egenvärde i att man ska välja varken en kvinna eller en man specifikt till någonting. Utan jag kommer ju alltid hellre vilja ha en manlig, skitbra statsminister före en kvinnlig statsminister.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Mm.
Att det finns inget egenvärde i att bara för att man är kvinna så ska det vara ett bättre val. Utan det handlar om vem är bäst på sitt jobb. Eller vem är den vettigaste kandidaten.
Mm.
Och sen skiter jag fullständigt i om det är en kvinna eller man. Men då i alla fall, jag la ut
jag tillbaka till podden.
Ja, precis. Och jag la då ut den här jag delade mina tankar om det här på Instagram. Mm. Och sa ju då att ni får jättegärna nämna liksom kvinnliga politiker ni kan namnet på som inte är ministrar. Och det var ju väldigt skralt i vilka folk, eller varken ministrar eller partiledare. Det var väldigt skralt i vad folk kunde och sådär.
Jag kan några lokala.
Ja, men det är bra. Men då fick jag ett förslag då från en följare som sa det att men du borde verkligen ha en podd där du liksom pratar politik. Och, för det, du har så mycket, men hela den liksom. Och jag var så, ja men det är ju en bra idé. Men då kommer ju så att säga gamla byrå, sociala medier byrå Amelia in och säger att du har inte din plattform primärt i poddform. Utan din publik finns på Instagram och det finns många sätt för dig Amelia att göra den här typen av innehåll inför dem. Och därmed kunna nå fler än om man skulle göra det i poddform bara för att det egentligen är bekvämt och trevligt liksom. Jag marinerade väl det här fram och tillbaks lite och jag kan inte säga för mycket nu, men det kommer att bli någonting, men det kommer inte att bli en podd, men det finns ett väldigt stort projekt i pipen som kretsar kring
spännande segway.
Ja.
Anledningen till att vi sitter här idag var att jag kontaktade dig efter att du hade gjort en lång rant på dina stories där du även hade små djävulshorn som var jättekonstiga för att de var liksom i bilden, men ändå, ja, så här, det var från din panna uppdraget så.
Mm.
Där du rantade loss.
Det var ett filter ska vi säga.
Ja,
jo. Jag har inga riktiga djävulshorn, vad vi vet i alla
vad
fall.
Vi vet. De kanske kommer fram ikväll, vi får se. Nej, men där du räntade loss kring då företag som vill betala med produkter som inte respekterar influencerbranschen. Och då messade jag dig och bara, det här vill jag ha i podden.
Mm.
Så att, kan du göra en quick recap?
På själva storyn typ?
Ja, men ja, eller bara liksom allmänt ditt ställningstagande i frågan.
Ja.
Ska jag haka på bara?
Ja, nej men precis, för det här är ju din hjärtfråga.
Yep.
Nej, men jag
vill, det återigen, jag vill bara liksom ha dem som håller med mig.
Ja, just det. Nej men jag blev det, jag har jobbat med influencer marketing i, nu ska vi se här, 4, snart 5 år.
På annonsörssidan?
Eller totalt har jag jobbat så många år. Men den majoriteten av tiden har jag ju jobbat liksom på byråsidan. Mm. Och nu har jag jobbat lite mer än ett år som profil själv.
Mm.
Och när man jobbar på byråsidan, du får ju aldrig in en kund till en influencer marketingbyrå som säger, vi hade tänkt oss 0 kronor i budget.
Du får att byrån kostar ju.
Ja. Exakt. Mm. Och det gör ju att man inte riktigt förstår omfånget av, från när man sitter där borta på byrån, så förstår man ju inte omfånget av hur extremt många, hur extremt vanligt och hur extremt framförallt stora företag det är som också ägnar sig åt den typen utav strategier.
Yep.
Så för mig var det ändå lite, jag kände så här, jag har koll på den här branschen, jag har jobbat med den länge, men har ändå på något sätt blivit så, du vet, det har ju kommit som en sån kalldusch för mig varje gång jag har fått de här mejlen, för att det är så, nej, inte ett till. Nej,
jo, det, alltså, det är varenda dag.
Och nu för någon vecka sedan då så tror jag att jag hade fått 3 mejl inom loppet av en vecka. med liksom pitcher då från företag som hör av sig till mig om att de vill göra samarbeten. Och man ser ju det här mönstret som är så enkelt att upptäcka. Och jag kan ju säga att för de som lyssnar som kanske själva då är influencers så känner ni säkert igen er i att ni får en pitch där det är liksom, oftast så skriver inte företagen ut liksom hela, utan de vill reka intresset först, liksom etablera kontakten så. Sen när man säger att ja, men jag skulle jättegärna vilja samarbeta med er, vad är det ni tänker er? Och då kommer hela den här pitchen av vad man ska göra som då oftast är en helt vanlig kampanj. Alltså för mig en vanlig kampanj då, både post och story publiceringar. Med såklart med rabattkod som ska driva konvertering till de företagen. Det är ju inte en ära för mig att kunna erbjuda en rabattkod, utan det är ju faktiskt någonting som ska driva sälj till dem.
Och inräknat.
Ja, exakt.
Också i
exakt.
Det hela liksom.
Ja, gud ja. Alltså de största influencer marketingföretagen. Nu ska inte jag hänga ut någon specifikt så, men jag...
Eller?
Nej, för att ett av dessa företagen jobbar jag nämligen med själv, men de betalar ju obviously mig såklart då. Men att jag vet ju att de också typ har höjt sina priser generellt med 20% sen influencer marketing blev en bestående del av deras marknadsföring. En rabattkod för mig som profil att erbjuda till mina följare, det är ju inte en ära för mig, utan det är ju konverteringsdrivande för företagen. Och det är inte en uppoffring för dem heller att erbjuda det. Jag tror att det finns ganska många influencer marketingföretag som successivt har kanske höjt sina priser på sina produkter med 20% för att de alltid någonstans har en 20%
alltså
rabattkod.
Alltså produkter som, eller jag vet inte, företag som jobbar med influencer marketing.
Ja.
Till exempel, nu vet jag inte om det här är de du pratar om, men till exempel Ideal of Sweden, som har som konstant jobbar med profiler och som konstant har en rabattkod ute någonstans.
Exakt. Ideal är ett jättebra exempel. Vill också, och då kan jag faktiskt dra en uthängning, att Ideal of Sweden som omsätter typ 2 miljarder kronor är absolut ett av de företagen som har pitchat på det här sättet på mig med att betala med produkter.
Ja.
Och att på något sätt då när man då argumenterar emot så är ju oftast det sjukaste liksom, motargumentet de kommer med är ju typ det här med att, ja men du får erbjuda dem en rabattkod och liksom, alltså att det är så här, alltså att det är en ära för mig att driva försäljning
men
till ett annat
företag. Det gör ju inte det, alltså du får ju inte mer pengar av det.
Nej, men att då i alla fall, jag hade en vecka här nu där det inkom liksom 3 såna här mejl på en vecka ungefär. Och de var så lika varandra med då att det är, vi skulle jättegärna vilja jobba med dig och undrar om du är intresserad. Och man är så här, ja absolut. Och så kommer det, ja men då tänker vi oss en post och en story. Vi tänker att du har en rabattkod på hela 20%. Absolut, jag hade kunnat tatuera in Amelia 20 någonstans så ofta som det ändå är förekommande så, men absolut. Hela 20% kommer jag att ha en rabattkod på och jag kommer att få välja produkter för 1000 kronor.
Oh my God.
Eller något sånt där, vad det nu kan vara. Men det är ju liksom, det är inga hutlösa.
Nej,
heller så.
Vad kostar det för dem?
Nej, ingenting. Och sen så, ja, låter det bra. Och så säger man att det låter jättebra. Och arvodet, och då säger de att åh, vet du vad, det är så att vi är ett väldigt litet företag. Och vi har inte riktigt de budgetarna. Nu vet inte ens vad jag tar i mitt ännu mindre företag. För jag är alltså en person som jobbar i mitt företag. Och du, ska vi se här i din mailtitel, ja du är social media and influencer marketing manager. Okej. Då finns det väl uppenbarligen någon som har de andra titlarna i ditt företag. Så ni är ju minst 2 i alla fall. Ponera att du har ditt jobb och den andra personen gör allt annat på företaget. Då är ni dubbelt så många som mig. Men jag ska inte få betalt. Hur funkade det när du själv blev rekryterad till det här företaget? Sa de det att, vet du vad, för fan det får mig att brinna av det här, men att så här, när också
jag älskar det.
Ett vanligt motargument när man säger att hej, jag vill gärna ha betalt för mitt arbete. Och när de känner att är du sjuk i huvudet, det är klart att du inte ska ha betalt för ditt arbete. Så säger de ofta så att ja, men vi har lite budget, vi har lite med resurser. Men vi skulle kunna göra så här att vi testar att köra den här gången. Och sen så, vi vill jättegärna jobba långsiktigt. Och vi vill gärna utvärdera och se lite vad det ger oss och vad vi är villiga att betala sen.
Ja.
Absolut. Och i vilken annan bransch, i vilket annat företag eller statlig myndighet, whatever, vart man än kan jobba i Sverige och omfattas av lagen av anställningsskydd, vart någonstans är det okej för en arbetsgivare eller uppdragsgivare att liksom förvägra en person som utför en arbetsuppgift betalt? Det är alltså inte bara så här rent juridiskt, utan också, alltså om du förstår vad jag menar, vi har en ganska stark så här arbets liksom, men själ i Sverige, alltså LAS, du vet, hela så här fackliga rörelsen, allting, att det är så här, om vi byter ut själva branschen här och säger att jag jobbar inom bygg och jag har varit på en arbetsintervju nu och de var jättenöjda. De ville jättegärna att jag ska börja på det här byggföretaget. Men de vill att jag ska jobba för dem en månad utan lön först för att de vill se om jag typ faktiskt är bra på att bygga hus. Och om jag är det, då kanske jag kan få betalt
det,
sen.
Utan du kanske, du måste också sälja huset och se om någon faktiskt vill köpa det.
Ja, exakt.
Och
exakt.
Sen kanske du kan få betalt.
Kanske.
För vi måste ju se ifall det här företaget kan tjäna pengar på dig innan du får betalt för ditt jobb.
Exakt. Ponera att en sån sak hade hänt. Det hade blivit fucking ramaskri.
Ja, ja.
Det företaget hade hängts ut i press och media och det hade varit liksom, du vet, allt sånt. Men nu är vi inte i en, ja, varken mansdominerad yrkes, det var faktiskt inte min tanke med att just säga bygg, men bara för att liksom ta det mest extrema åt andra hållet.
Exakt, typ. Det kändes ändå ganska passande.
Ja, men att såhär, nu är vi inte i en sån klassisk yrkesroll, utan nu är vi i kanske vår tids mest kvinnodominerade och även alltså rent ålder, den genomsnittliga åldern av folk som jobbar med som influencers är ju väldigt unga. Mm. Så det är alltså generellt unga tjejer som är yrkesgruppen vi pratar om här.
Yep.
Som det är helt, liksom, jag ska inte säga helt socialt accepterat, men att det är ändå en ganska förekommande arbetsstrategi från många.
Extremt vanligt förekommande.
Ja, från många
företag.
Det här
är ju norm.
Ja, absolut.
Det är norm att erbjuda produkter i utbyte mot arbete.
Ja, och det roliga är att produkterna är ju också ditt, så att säga, alltså required för att du ska kunna göra ditt jobb.
Ja,
ungefär det är som att jag ska börja jobba på NCC och bygga hus. Och första månaden så betalar de mig i borrmaskinen som jag behöver för att borra och arbetskläderna jag behöver på jobbet.
Ja.
Det är min lön första månaden. Man bara, i vilket fucking land funkar det på det sättet? Det gör ju inte det någon annanstans. Men i våran bransch så skäms inte ens företagen för att göra så här. Och det sjuka är att vi som är, så att säga, mottagarna utav det här tänker jag på, så, och det grundar sig nu, tyvärr, förlåt min yrkes, liksom alla kollegor, men jag tror att det grundar sig att företagen förstår att majoriteten av oss är ganska korkade. Att vi förstår inte hur absurt det här är, för att det vi har som inte random så här, byggarbetare eller vilken annan yrkesgrupp som helst som slipper bli behandlade så här, det vi har som inte de har är också att vi har egna plattformar. Och det är det som provocerar mig så mycket, att företagen konsekvent jobbar med den här strategin, för att de är inte ens rädda för att vi ska använda det som ligger i våra egna händer mot dem för hur de beter sig. För att de vet att majoriteten av de här fattar inte hur sjukt det här förslaget faktiskt är.
Därför att det är majoriteten unga kvinnor som inte har fått lära sig att uppskatta sig själva.
Ja.
Att inte ha lärt sig självkänsla, självrespekt, självvärde.
Ja, eller bara så här ren och krass, så här funkar det på ett företag och så här funkar det på ett jobb. För man kanske är 17, 18 år och går i gymnasiet och aldrig har jobbat på ett liksom riktigt företag.
Nej, visst, absolut. Men det är också skillnad, därför att om det är du som ska göra reklamen och det är din plattform och det är dina följare, då tänker de, men det är ju bara lilla jag. Det är inte ett riktigt jobb.
Ja, exakt.
Därför att det är ju där det liksom fallerar i hjärnan på väldigt många, att de tycker inte att det här är ett riktigt jobb. Alltså är det inte värt att få betalt för.
Mm.
Men jag menar,
nej, men alltså exakt. Och det är ju också, för tror jag igen, hur media eller liksom samhället i stort också är besatta av att hacka och på något sätt förringa alla influencers, och att man förstorar upp deras ansvar väldigt mycket i allt. Mm. Vad det än gäller så ska man ju, som jag har varit inne på tidigare, man ska ha svar på, man ska veta allting, man ska kunna allting. Gör man inte det, man är en dålig förebild och det vill man tydligen inte vara.
Man ska engagera sig i alla frågor och ha insikt i alla världens problem och sätta dem på sina axlar.
Och det som händer i det är ju att när man pratar om influencers, alltså senast igår från den dagen som vi spelade in det här så hade liksom Aktuellt ett minuterlångt inslag om hur unga tjejer blir påverkade av att se liksom vältränade kroppar på Instagram, och de intervjuade en ung tjej som hade ätstörningar som hanterade det genom att nu bara kolla Instagram några timmar om dagen och inte allt för mycket för att det påverkar henne så illa. Och, men vi har sökt flera influencers och de vill inte kommentera detta och så vidare. Nej, såklart, men det här bygger bilden av att influencers faktiskt bara är någon form av, du vet, figurer som liksom ska plisa alla på alla sätt, och det lyckas vi aldrig göra, och att så här, vi är bortskämda för att vi är bara figurer. Vi är bara karaktärer som ska liksom fylla människors liv, och vi lyckas aldrig göra det på rätt sätt. Man talar så himla sällan om, förutom de största som liksom har anställda som omsätter miljoner, som har andra företag, som startar Indie Beauty, Ida Varg Beauty, Hiccup, Lövengrip, lalala, alla de här som liksom lyckas starta andra företag. Då börjar man prata om dem som entreprenörer och som pengar. Jag är bara min egen liksom faktureringsmaskin, eller vad fan man ska kalla det. Jag jobbar...
Egenföretagare tror jag det kallas.
Ja, men exakt. Men såhär,
soloföretagare.
Ja, du vet såhär, jag gör bara min grej. Jag har inte någon annan företagsam verksamhet i att, och sen så säljer
jag... Nej, du är bara en reklambyrå, en fotograf, en redigerare, en filmare,
creative,
en säljare, en creative director, en kändis, en manusförfattare,
researcher.
Researcher, säljare har jag sagt det redan.
Publicist,
IT-tekniker, i ett.
Ja, precis. Men eftersom att jag inte också säljer små stickade mössor, typ, så är det som att då kan man förringa mig till att jag... Då är jag ju bara den här figuren. Förstår du?
Att jag förstår.
Alla influencers som också gör någonting vid sidan av, de kan kanske vinna lite mer förståelse för att de är företagsamma. Men sanningen är ju att även den som sitter med 20 000 följare och som gör alla de sakerna som vi precis radade upp och som sjukt nog vill alltså ha betalt för den saken. Vi är ju också företagare. När ett företag skriver till mig, som då de här som jag visade i konversationen till dig för, som var så, vi är ett litet företag. Jag behöver inte hänga ut dem med namn, men att säga också att deras grundare 2 dagar senare var ju alltså ute med typ 4 stycken superstora svenska influencers, som hon, vdn är ju privat liksom vän med dem. När hennes anställda alltså sitter och skriver till mig att vi är ett så litet företag och vi har kämpat oss fram och så vidare, ja, vadå, ni har kämpat er fram för att sen trycka ner andra kvinnliga företagare. Varför har ni kämpat er fram dit?
Och ofta liksom? Har de här personerna också en stor liksom profil som de faktiskt betalar massa pengar till.
Det här företaget hade ju jobbat med både Kinsa och Penny Parnevik, så det är ju också så här, de har ju inte ställt upp gratis.
Det är klart de inte har.
Och det finns pengar i ett sånt företag som har råd att jobba med Kinsa.
Men förutsätter ju att du är lite dum i huvudet.
Att jag är dum och ska bli så smickrad över att ett företag som har lagt en stor budget på att jobba med Kinsa.
Men sen vill jag också bara lägga in det här, för att någonstans flytta fokus från influencers ansvar. Och jag absolut det här att man, alltså ska du jobba som influencer så behöver du ha koll på vad du har för rättigheter och vad du har för skyldigheter, och faktiskt stå upp för dig själv, därför att din chef kommer inte tacka dig för att du liksom nedvärderar dig själv. Nej. Din chef som är du då. Men för att skifta fokus lite grann här också, när de gör de här typen av betala med produkter, säg att du ska då få produkter för 1000 kronor. Om de inte har koll på att du har F-skattsedel, så ska de betala arbetsgivaravgifter på det. 1000 kronor per år och person. Då ska de ha koll på ditt personnummer. Du ska vara anställd på det företaget och de ska betala arbetsgivaravgifter på dig.
För fan, det kommer bli mitt nästa svar.
Hur många vet det?
Nej, vet vad, inte ens jag visste det, men det ska också sägas att det är ju för att jag knäpper av dem direkt.
Vilket liksom betyder att det här gör, det är att det skapar tusentals svartjobbar.
Ja, absolut. Det är absolut rakt av vad det gör. Och det är ju igen, att tar vi andra
sektorer... Och enorma företag som tjänar miljarder, som är skattesmitare.
Ja, absolut. Men rakt av, helt sant. Men det som, jag tror att de flesta har nog nåtts av informationen att man kan bli förmånsbeskattad på att få saker och sådär. Men där är man väl också lite så att, ja, men
fast
det vet jag
inte. Fast förmånsbeskattad blir du ju bara om du har ett företag. Förmånsbeskattning utgår ju från att du som anställd har fått en förmån. Vilket betyder att då måste någon annan betala arbetsgivaravgiften på den förmånen.
Så om en influencer, nu blir det ju verkligen så här, fråga influencerombudsmannen här.
Men
att om en influencer då fakturerar genom ett faktureringsbolag typ Cool Company eller Frilansfinans.
Då får ju du ut en lön.
Precis, men då är ju inte, då har ju inte jag ett eget företag.
Nej.
Och om jag då till exempel mottar kopiösa mängder pressbud, då kan jag inte förmånsbeskattas på dem.
Nej, men du kan inkomstbeskattas.
Aha, yes. Ja, jag tänkte säga det. De har väl inte en blank spot den där välfärdsmaffian.
Nej,
för fan. De har tänkt på allt.
Aha. Ja. Nej, inkomstskatt ska du betala som privatperson. Förmånsbeskattning kan det bli om du, för att jag menar, får du en produkt, ta in den som en inkomst i ditt företag, vilket jag gör med pressbud och sådana saker som jag får, tar in det som en inkomst i mitt företag, om det då är en produkt som är av högt värde och som jag sen behåller och utnyttjar privat, då ska det förmånsbeskattas.
Men om du, för du har F-skattsedel.
Mm.
Ja.
Jag har haft aktiebolag.
Ja, precis. Men en person som inte har ett eget företag utan som fakturerar via ett faktureringsföretag.
Mm.
Den personen kan ju då inte inkomstbeskattas, eller?
Alltså för produkterna, för du skickar ju ingen faktura på en produkt som du får via ett...
Nej.
Och eftersom att det här är Cool Company i Frilansfinans, du är ju anställd av dem.
Ja, exakt. Ja. Exakt.
Så att Det är inte med i den här ekvationen.
Nej.
Utan om du får en produkt till dig som privatperson, då ska du betala inkomstskatt på den på din deklaration.
Du skämtar?
Nope. Inte ens lite.
Jag hatar den här staten. Ja, alltså det...
Och det här är orimligt. Men det är någonstans... Och jag vill inte... Poängen här är inte att du som influencer, du får ett pressbud som är värt på 100 spänn och jag försöker så här, och du ska betala skatt enligt skattelagstiftningen, så ska du betala skatt på det. Jag lägger mig inte i den biten. Det jag vill åt här, det är systematiska företag som Naked, som Ideal of Sweden, som Daniel Wellington, som alla de här företagen som över tid, lång tid, har betalat influencers med produkter långt över 1000 spänn per år, per person, inte betalar arbetsgivaravgifter på det.
Skickade jag till dig dagen efter jag la upp min rant, så hade ju Maja Parnevik lagt ut att Naked hade ju pitchat att hon skulle få 700 spänn i ett presentkort för ett samarbete. Och hon hängde ju ut dem.
Bra! Liksom, det är det som behöver göras. För grejen är den att ingen gör ju det här. Och därför så nu gör de ju samarbeten igen.
Ja.
Naked. Och folk tycker inte att det är något problem. Och de fortsätter med exakt samma grej återigen.
Jag måste ändå säga att när det kommer till Naked. Jag har själv aldrig varken fått en pitch från dem, eller jag har inte heller jobbat med dem. Tvärtom, så under tiden som det blåste som mest om Naked, så jobbade jag alltså med ett företag som både var i en upphovsrättstvist, liksom, alltså en domstolstvist med Naked, för att Naked hade stämt dem för att kopiera deras stil typ. Roligt att jag faktiskt, hela min outfit är från det märket idag också, både jackan och klänningen. Men de är alltså ett tyskt så här, sustainable företag som inte gör fast fashion. Det är deras största så här så. Men att Naked stämde dem för att de menade att loggan var väldigt lik deras logga typ, eller något sånt där. Och de gjorde en super liksom, de gjorde ett så jävla roligt liksom svar på tal i att så här, sorry Naked om ni tycker att vi är lika, men här kommer alla anledningar till att vi inte är lika. Och sen så bara raddade de upp allting ifrån att så här, vi är inte fast fashion, vi har aldrig rea, vi gör det här liksom. Så jag jobbade ju med det företaget samtidigt som det blåste om Naked. Men för att gå tillbaks till just Naked, som jag då känner att jag ändå kan prata fritt om, för att jag har aldrig jobbat med dem, jag har aldrig varit i någon dialog med dem och känner att jag sitter på en lite för hög häst för att någonsin kunna jobba med dem, om jag ska vara helt ärlig, i just sammanhanget att jag gjorde den här andra kampanjen.
Ja, men
också.
Och någonstans en moralisk aspekt.
Ja, jag vet. Ja. Men det roliga är ju att de är ju det företag som har blivit ansiktet utåt för sån här shady influencer marketing business.
Yep.
De har miljarder i omsättning, mm-hmm. har vuxit explosionsartat på bara några år. Det är en rutinerad entreprenör, han som startade Nelly är ju liksom grundaren till Naked också. Mm-hmm. Så det är ju ingen clueless liten snubbe.
Nej,
så,
utan nej.
Han har
det här stenkoll. Är så systematiskt och de gjorde precis samma sak på Nelly.
Ja, ja men exakt. Och att de då, för att det tycker jag också att man ska understryka, att det som hände när liksom Naked blev exposat förra hösten, de måste ju ha förlorat miljoner
på detta.
Miljoner på influencers som säger, vet du vad, jag kan inte jobba med er just nu för att det är så utskällt företag ni är.
Mm.
De har ju tagit in någon sån här liksom liten kommission på bolaget som skulle ställa saker
intern.
Och ting till. Ja, precis. Och som skulle ställa saker till rätta. Folk har fått gå, de har fått nyanställa folk. Det kanske har varit svårt att attrahera rätt arbetskraft till ett varumärke som är i gungning och så vidare. Mm. De har verkligen fått betala en ganska dyr nota för sitt beteende.
Ja.
Och det, med det sagt, så är det sinnessjukt att de fortfarande, ett år senare, erbjuder en influencer som typ har ungefär 50 000 följare 700 kronor i presentkort för deras Kina-kläder som inte har kostat mer än några kronor att tillverka.
Men det var bara 700 i alla fall, då är inte över 1000. Då behöver de inte betala arbetsgivaravgifter på det.
Ja, men det ska ändå sägas att så här, av alla produkter som jag har blivit erbjuden så tror jag ändå att 700 kronor i totalt värde av produkter. Det...
Marknadsvärde alltså, inte inpris.
Ja, ja exakt, marknadsvärdet. Det är, jag kan inte ens minnas att jag har blivit erbjuden något så lågt. Och då är jag alltså mindre än liksom the half of her i följarantal.
Ja.
Att det är ett sånt delvis skambud. För att man kan ju någonstans ändå se logiken i det, där de är så här, vi kan inte erbjuda dig de här pengarna i arvode, men du kan få det i produkter. Att då försöker de ju ändå någonstans säga att
ja,
det här är våran valuta.
Men 700 spänn i produkter, det är ju liksom...
Ett skämt.
Det är ett skämt.
Det är ett rakt av ett skämt. Och jag förstår att hon hängde ut dem direkt,
ja, men alltså,
för det. För jag hade nog gjort
detsamma. Big ups till henne.
Jag har ju sagt det att får jag en sån här pitch till så hänger jag ut.
Mm.
Och det roliga är ju att jag vet inte varför man drar sig. Jag tror att det är för att man blir, för att, som sagt, jag...
Man är rädd för att man inte ska få fler jobb från,
ja,
att andra företag
att andra
ska
företag...
se och de ska tycka att man,
men
är oseriösa.
Samtidigt så är det så.
Antar jag.
Ja, men jag antar också att det är så. För jag menar, jag tror att de flesta vet ju att jag tvekar ju inte att säga någonting om jag vet vad jag tycker.
Nej.
Men jag drar mig för att hänga ut de här företagen. Men så är det precis som du säger, att det är för att man är rädd att man inte ska få andra jobb. Men det är också så här, vadå, de enda annonsörerna som jag kommer skrämma bort genom att säga, pitchar ni på mig med såna här vidriga förslag så hänger jag ut er. De enda som kommer låta bli att pitcha på mig,
det är de som gör sånt.
Det är de som gör sånt.
Mm.
Jag vill inte ha dem igen.
Nej. Exakt. They're not your people. They don't want, you don't want them in your living room.
Exakt. Ett företag som går in på min profil på Instagram och så ser de att det kanske finns en highlight då till exempel där jag hänger ut företag som har pitchat på mig för såna erbjudanden.
Yep.
Om de sitter på en budget som de funderar på, vilka profiler ska vi lägga den här budgeten på? De är inne på mig. Då kommer ju inte det bli att att de inte hör av sig.
Nej, jag menar, nej.
De kanske tänker, okej, hon är seriös, vad bra.
Exakt.
Så. Men
exakt.
De som sitter med, okej, vi ska försöka hova in någon på 0 kronor. Ah shit, här blir man uthängd. Nej, vi tar inte henne. Då slipper
tror
man den.
Tror du ens att de kollar på dina highlights, de nej. Som erbjuder produkter?
Nej, nej, såklart.
Jag,
men,
jag har en shitlist, jag har två höjdpunkter som heter shitlist på min. Och jag får ändå dem. Så att liksom, det där är ju bara en massa massmail. Och det är precis samma personer som skriver hej fina och en blomma.
Ja, absolut.
Vi behöver avrunda. Tack snälla Amelia för att du kom. Det här var fantastiskt.
Tack för att jag fick komma.
Puss och puss. Puss och puss. Fan vad det. Whatever.
Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinde och #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer-business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.